Hej, det här är Fredrik Strage. Om du gillar den här podden och vill att den ska fortsätta kan du välja att stötta den via Patreon. Då är du med i utlottningen av unika kaffemuggar som målats av gästerna. Du får ett signerat ex av min bok Text. Du får nya avsnitt 2 dagar före alla andra. Du slipper reklam och dessutom hamnar du på min personliga lista över världens rent objektivt bästa personer. Gå in på hemmahosdrage.se och läs mer. Lyssnar du på Hemma hos Strage i hörlurar? Testa nya Studio T2, en ny svensk hörlur som har perfekt ljud och elegant design. Inte Studio alltså, utan Studio, som i Studio som Phil Collins brukar sjunga. Studio T2 skapar en djupare och mer fängslande lyssningsupplevelse genom aktiv brusreducering. Oljudet blir borttaget innan det når ditt öra. Studio T2 har testats i över 400 öron och förfinats 17 gånger för att hitta den perfekta balansen av passform och komfort. Just nu får du 15% rabatt på Studio T2 och alla andra studioprodukter om du går in på studio.com och anger rabattkoden STRAGE15. Studio T2. Låt ljudet komma till liv.
Hej, jag heter Lill Lindfors och jag befinner mig hemma hos Fredrik Strage. En fin gammal våning från 30-talet tror jag ser ut som. Men Fredrik är betydligt yngre.
Lite yngre.
Betydligt skulle jag säga.
Betydligt yngre. Välkommen hit, Lill Lindfors.
Tack.
Du är ute på turné och firar 60 år som artist. Mm. Jag läste att det var en sista större jubileumsturné. Det är inte en avskedsturné alltså, utan det är bara en sista större jubileumsturné. För att fira att du firar 60 år som artist.
Ja, men det finns ju många olika namn som dyker upp.
Man skulle kunna göra en sista större avskedsturné så när du firar 70 år som artist också.
Ja, skulle man också kunna göra. Så man går tillbaka till 70 och sen 60. Det går bra. Nej, men sen är det ju att alla vill ju ha någon namn på det för man ska, när man ska marknadsföra. Jag kan säga att det är nog den sista stora turnén som jag gör. För jag tycker att det är tufft att turnera. Jag gör 20 konserter. Själva konserterna tycker jag inte är så tuffa. För att där får jag så mycket energi från publiken. Men däremot det här med att packa upp och packa ner och inte få en hel dag ledig på dagen. Utan det är så en soundcheck och så är det sminket och så hår. Och det tar tid kan jag säga. Att försöka bygga upp sig till sitt förväntade jag.
Tar det längre tid än för?
Ja, det tycker jag. Jag tycker liksom, när jag var 22 så var det liksom lite läppstift och lite ögontors. Nu får det bli lite mer, så jag, lite mer täckning.
Så det är inte en avskedsturné i alla fall?
Nej.
Det är intressant att folk åker på avskedsturnéer och sen ångrar sig några år senare. Jag minns Jerry Williams åkte ut på en avskedsturné. Ja. Så några år efter det så åkte han ut på en ny turné som heter Man måste få lira.
Man måste ju få lira, jag tycker det var bra.
Ozzy Osbourne känner du till från Black Sabbath. Han åkte ut på en turné som man kallade för The No More Tours Tour, hans sista turné. Så 3 år senare åkte han ut på en ny turné som hette The Retirement Sucks Tour. Pensionen suger, det var inget kul.
Nej, men sen kommer jag ju att göra lite andra saker också. Så andra typer av föreställningar, inte bara konserter, utan kanske lite, ja, det ska jag göra, förklädd gud, recitation under våren. Allting är ju flyttat nu med, och också massa konserter som är flyttade, som jag ska ha gjort för 1,5 år sedan.
Förlåt, du gör en konsert med gud? Ditt andra projekt?
Gud, förklädd gud.
Förklädd gud, ja. Okej, då du förklär dig till gud.
Jag förklär mig inte till gud, inte så mycket. Utan kanske finns en liten antydan om jag sätter något litet band i håret eller så. Nej, det är förklädd gud som är ju ett körstycke egentligen. Fantastisk musik, det kunde vi ju ha spelat musik ifrån. Men där reciterar jag texten, Hjalmar Gullbergs text.
Ah. Apropå att turnera, jag hade med Siv Malmqvist här tidigare år. Och hon pratade om sin väldigt modesta rider i slutet av 50-talet när hon turnerade i svenska folkparker. Rider är då det du skriver upp att du vill ha i logen. Hon sa att hon fick i bästa fall en frukt, kanske ett glas vatten och gärna en toalett, men ofta fanns det bara en hink.
Det är så långt tillbaka kan jag inte gå.
Jag tittade på din show från Hamburger Börs när du firade 25 år som artist. Mm. 1985. Mm. Och då sa du i början, apropå 1960. Det var tider det. Då var man ung och oerfaren. Nu är man bara ung. Och nu när jag tittade på det så var det som att skämtet inte riktigt träffade så hårt. För du ser ju så himla ung ut.
Det är tack! Inte... Och så här tidigt på morgonen. Ja, ja, vad bra.
Ja, men och även då, det roliga då var ju att du var 45 år och skämtade om att... Men hur man uppfattar vad som är gammalt förändras hela tiden när man själv åldras. Jag läste någon text om Chuck Berrys konsert i Sverige 1970. Han kallades rockfarfar, han var 43.
Oj, just det, det är fan. Ja, men det har ju verkligen blivit så att man, nu säger man då att 70, det är det tidigare 50 och 80 tidigare 70. Alltså man går tillbaka 10 år i ålder hela tiden.
Hur gammal känner du dig?
Nej, men jag tycker jag gillar Thomas Tranströms dikt som talar om trädets årsringar. Att man har, jag har alla olika tider inom mig. Och det kanske sitter där som erfarenhet eller sitter som en... Jag menar, det poppar ju upp... Kan ju poppa upp en väldigt naiv önskan ibland att gå och balansera på ett staket eller en mur till exempel, kan jag känna. Alltså det här är... Och då är jag ju säkert... Ja, kanske 15, 14, 13. Alltså det är... Och ibland kan jag känna mig väldigt, väldigt trött. Och då säger jag, ja men nu är jag... Hur gammal är jag idag? Nej, men jag tror att åldrarna... Allting finns inom oss. I form av erfarenhet. Och sen så kanske inte alla celler i kroppen hänger med på samma sätt. De är kanske inte lika unga. Men det finns delar ändå. Cellförnyelsen pågår ändå.
Jag märker min ålder ibland om jag ser poliser på stan. Om det kommer två poliser... Och jag tittar på dem och säger, men det där är ju barn, det där är små pojkar. Mm. Hur kan de få gå runt med laddade vapen på stan? Där sitter en kille, hur gammal är han? Han är 19 och han går runt med en stor revolver. Tänk om hans flickvän smsar och gör slut. Han kommer ju få ett psykbryt och börja skjuta folk. Jag menar, man vet ju hur man är i tonåren, man är helt i obalans, hormonerna överallt. Så jag blir rädd för poliser av den anledningen.
Ja, men jag tänker så här, jag tänker också när man går till läkare idag, då tycker jag att... brukar jag säga så här, det ser ut som läkarutbildningen har blivit mycket kortare. Nu, de är så väldigt unga.
Ditt 15-åriga barnbarn frågade dig för ett tag sedan, känner du din bibel?
Ja, just din bibel, frågade hon. Ja,
precis, du hörde fel. Du trodde att hon sa, känner du din bibel?
Ja.
Och du trodde på allvar att hon...
Att
hon hade fått en religiös väckelse av något slag, eller...
Ja, eller någonting, att man pratar om Bibeln i skolan eller något sånt.
Känner du din Bibel?
Ja, känner du din Bibel?
Känner du till Justin Bieber då?
Ja, ja. Ja. Ja, ja. Det är nog mer ett ordlek som jag har hittat på där.
Det påminner lite om, jag läste om en kvinna, en äldre dam som skrev i tidningen att hon var så glad för att hon hade fått ett mejl där det stod att hennes barnbarn hade blivit signat. Han spelade musik och nu hade han blivit signad. Och hans vänner som han spelade musik med, de var också signade. Och hon tyckte det var så fint att religionen ändå fick en plats i deras liv. Och de hade ju då blivit signade.
Ja, just det, jag förstod det. Många ord idag är framförallt att man alltså blandar svenska språket med engelska. Vi är ju väldigt boostar och alltså man använder ju engelskan. Pimpar tycker jag inte var så kul.
Ja, det betyder att hallick.
Ja, det betyder ju hallick. Och vi vet ju, det finns ju ord som poppar upp som man inte riktigt vet vad det egentligen betyder. Utan det, man anammar något
uttryck. För pimpa verkligen tagits in i damtidningar. Amelia, där pimpar man handväskor och så vidare. Men ja, jag tror inte alla är medvetna om ordets ursprung.
Nej, men det är det jag menar. Man vet inte det.
Nej.
Och boosta och pimpa och... Ja. Och sen kan jag tycka att det här med uttrycket sjukt är så konstigt att man använder det som ett... Det är sjukt humor. Jag mår sjukt bra.
Det har du rätt i. Jag gillar däremot ett ord som inte är lika överanvänt. Att man säger att något är stört bra. Aha. Det var så stört bra. Men ofta om jag skriver det till andra så kan de missuppfatta det och skriva ihop det så det blir stört bra. Och det är ju väldigt gammalt...
Ja, just det, kan man inte etablera
sig. Stört kul, härligt. Men att något var stört kul. Det är så roligt att det är mentalsjukt och du får lite näsblod av det. Det kan jag uppskatta. Mer, för sjukt är lite överanvänt, tycker jag.
Ja, lite tycker jag. Det blir om man saknar ett annat uttryck så tycker jag man kan pröva på att tvinga sig att använda andra uttryck också. Det är som Brasse sa någon gång, sa han så här, man kan gärna få svära om man har ett rikt ordförråd.
Ja, han demonstrerade väl hur man svär som bäst i den här svordomsvisan som gjorde med Magnus Härenstam en gång. Herrejösses.
Men de hade båda stort ordförråd.
Vad använder du för svordomar?
Ja, jädrans eller något sånt där.
Jädrans, det är det största. Nästa kraftuttryck du kan uppbåda.
Jädrans bra. Ja, men det är fantastiskt. Jag tror jag använder mer fantastiskt bra eller väldigt bra eller superbra.
Okej, inga svordomar alltså utan mer...
Jag har svurit väldigt mycket som ung, svor jag. Jag hade ju en period, så här, tonårsperiod och in i ungdom där också man tyckte man var lite kaxig. Så där. Jag tyckte att det var lite kaxigt att svära.
Och vad sa dina föräldrar då?
Det tyckte de inte om, det fick inte. Det är enda gången mamma har klatschat mig på munnen så har gjort lite... När jag svor i hennes sällskap.
Och hon gav dig en örfil?
Nej, ingen örfil. Bara så här lite klatsch. Jag så här på munnen.
Jaha.
Och sånt där vill inte jag höra.
Men dina föräldrar kom från Finland?
Alltså mamma kommer, ja. Mamma
eller din mamma från Finland. Tyskland egentligen? Nej?
Nej, hon har bott i Tyskland. Hon bodde i Tyskland under en lång period.
Vad gjorde hon i Tyskland?
Hennes pappa hade arbetat i Tyskland. Morfar jobbade i Tyskland. Och vad han exakt gjorde, kan jag inte svara på. Det måste jag reda på. Och sen kom liksom depressionen och så flyttade de hem till...
Ja, det var 30-talet alltså som de bodde där.
Ja. Och sen skilde de sig, så min mormor flyttade tillbaka till Finland. Och med min mamma då, som var barn. Och de hade varit olyckliga och mist en syster till min mamma. Men de flyttade, så hon försörjde sig sen som ensam kvinna med ett barn. Som hushållerska och... fick förändra sin tillvaro. För morfar hade träffat en annan i Tyskland.
Vad sysslade dina föräldrar med sen i Finland?
Nej, för min pappa kom från Åland.
Han var från Åland?
Ja, han var från Åland. Han, handelsman kan man säga. Han flyttade sen till Helsingfors från Åland och var ansvarig för skoavdelningen på Stockman. Och min mamma var sjuksköterska.
Och din pappa var den som sjöng hemma?
Pappa var den som sjöng och mamma spelade piano. Så jag är uppvuxen både med klassisk musik. Så vi skulle kunna lyssna på något klassiskt som jag... Det är sånger så mycket som musik som är tillbaka lutad. Och som jag spelar och lyssnar på. Jag lyssnar mycket på klassiskt. Men just den här Mahlers fjärde satsen. Vi spelar den nu. Det är en bra start på morgonen. Och bara ta djupa andetag och slappna av.
Du berättade en gång om att du skulle flyga med din mamma i vuxen ålder. Och ni fick frågan om vad ni ville ha för drink på planet. Och då visste din mamma inte alls vad hon skulle beställa. Hon sa något om att, nej men det var din pappa som bestämde sånt.
Ja, hon sa så här, nu blir jag så osäker för det här brukar pappa säga vad jag ska dricka. Föreslå. Då tänkte jag, nej men mamma, du måste bestämma själv. Så att du får tänka ut själv vad du vill ha.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Men jag vet att du pratade någon gång om att du skulle göra en lista eller skriva en lista till din dotter med saker som hon skulle påminna dig om att du borde unna dig själv när du blev äldre. Eftersom din mamma inte unnade sig någonting överhuvudtaget när hon var över 80.
Var har du fått det ifrån?
Du har berättat att det skulle vara pedikyr, massage, konserter, kanske något restaurangbesök. Det var som din mor hade nog mer kanske lite självutplånande drag, att hon inte tänkte så mycket på sig själv.
Nej, jag tror inte det. Alltså, det var ju också för att min pappa dog. Hon levde ju flera år efter att min pappa hade dött. Han var 87 år och mamma blev 91.
Men jag såg din mor när du var med här i ditt liv, i mitten av 80-talet. Då sitter din mamma längst fram och är väldigt elegant, långt grått hår. Och...
Mm. Hon var en beundransvärd person. Hon var en fantastisk människa. Tycker jag. Verkligen en förebild. Med klokskap, insikter, omtanke. Inte fördomsfull. Och det berodde väl också på att hon hade mött många typer av människor. Hon hade mött mycket i sitt jobb som sköterska. Hon var en fantastisk person, tycker jag.
Varför flyttade hon till Sverige?
Nej, pappa blev erbjuden att bli disponent på Skomman som bara ligger på Norrmalmstorg. Jag tror att det är någon annan affär. Nu är det klädesaffär, men det var en stor skoaffär. Så där jobbade min pappa. Vilket erbjudande att komma ut till Sverige. Och det var ju drömmen att komma till Sverige.
Var det stor skillnad på den tiden mellan Sverige och Finland?
Men Finland hade ju strax, krigsslutet eller freden var ju 45 och vi flyttade 48. Så att i Sverige fanns det ju godis.
Cool, det fanns det ingen... Finnar är experter på godis. Hade de inte Marianne Karamellerna och
jo, allt men då fanns det inte det, tror jag.
Saltlakris och...
Utom socker på den tiden. Det var ju krigstid. Va? Så jag tyckte att när vi flyttade så tyckte jag bara att det finns godis och så finns det ambananer. Eller ambananer, tror jag det heter. Så det var vi sa till kompisarna, jag och mina bröder, vi ska flytta till Sverige. Sverige var ju paradiset. Det var ju fantastiskt.
Och levde du upp till förväntningarna sen?
Ja, det gjorde det. Ja, det tycker jag. Det fanns godis och det fanns bananer. Och så var det väl lite tufft i skolan för mina bröder. Och så därför lite mobbning sådär. För att vi hade
ni kom från Finland?
Ja, vi talade annorlunda än svenskarna. Men vi hade ju svenska ändå som modersmål. Så det var ju enklare än att komma med ett totalt främmande språk.
Just, alltså, du har aldrig haft finsk brytning när du pratar svenska? Det är inget du har...
Jo, men jag talade finlandssvenska när jag kom.
Det gjorde du? Okej.
Okay. Ja, så ibland så kan jag... Om jag kommer till Helsingfors och då börjar jag tala, då dras jag åt det hållet.
Du pratar finska också om du...
Jag kan... Nej, jag kan inte säga att jag talar finska. Jag kan en väldig massa ord på finska. Nu ska jag sjunga en sång. som heter Med tardon laula en liten sång om bara någon vill kola. Jag tar med laula och den blir det lång, det ska ni inte bara lola. Med laulan på allt på ruotsinkieli och andra hälften på finska, så att det någon får pahamieli se voice glädjen förminska.
Snygg mix av språk.
Ja, visst var det. Ja. Så mycket finska kan jag.
Du gick på Vigbyholms skolan i Täby, som var kända för en ny typ av pedagogik mitt i 1900-talet. Man skulle låta eleverna utvecklas mer. Hur var det, skilde sig det mycket från skolan i Finland, som du knappt hann gå i för sig? Men...
Nej, men jag hann knappt gå. Jag gick i statsnormalskola, så jag har verkligen bytt skola. Först folkskola i Täby, och sen statens normalskola gick jag då i 5 år. Sen flyttade jag till gymnasiet på Vigbyholmsskolan. Vi bodde ganska nära, så vi gick som dagelever, och kommunen...
Just det, var internat annars?
Jo, det var ju internat. Mm. Men det innebar ju också att aktiviteter, fanns ju mycket aktiviteter eftersom det var elever som bodde där. Det fanns musikkvällar, det fanns konst, och det fanns... Jag tycker det är en lycka. Det är många som tycker att de har haft tuffa skoldagar. Men jag tycker jag har haft ett fantastiskt skoltid. Alltså.
Det roliga är att Jan Guillou, som definitivt tycker att han har haft tuffa skoldagar, han gick på Vigbyholms gymnasiet. Men det var ju innan han hamnade på den här hemska privatskolan som han skildrar i Ondskan.
Ja, just det.
Han och jag kollade det. Anna Wahlgren och Jan Guillou gick också på Vigbyholm.
Ja, Anna Wahlgren fick ju Sara Danius.
Precis.
Är ju... Hennes pappa var lärare som jag har haft, Lars Danius.
Jaha.
Han var svensk och historielärare. En mycket respektfull herre. Han var den enda läraren som man inte sa du till. I övrigt sa vi ju du till lärarna. Men Lars Danius hade man väl respekt för. Jag hade inte honom så mycket. Jag hade honom när han vikarierade för Stefan Stenius.
Sara Danius far, alltså, men blev han då ihop med någon av sina elever senare?
Sara Danius... Pappa fick ihop det med Anna Wahlgren på skolan. Som var elev.
När hon gick där?
Ja.
Oj.
Men hon skriver så fint i husmoderns död där på slutet. Berättar om sin pappa och gör det på så fint sätt.
Vad ville du bli när du var liten?
Jag var liten, men jag har ju alltid haft intresse av medicin. Alltså även naturligtvis för att min mamma var sjuksköterska. Jag hade nog tänkt att studera medicin eller jobba med någonting med språk. För jag gick nyspråkliga, eller latin först. Och sen valde jag nyspråkliga. Så jag lärde alltså tyska, franska, spanska.
Vad tyckte dina föräldrar sen när du började med revyer?
Ja, det var väl på gränsen lite sådär. Det var väl...
För ibland är det så att en del invandrarfamiljer där duger bara jurist och advokat. Ja. Det ser man fortfarande att när det kommer folk till Sverige från Syrien eller vad det nu är, så vill föräldrarna att barnen ska bli advokater och jurister. Och helst inte något konstnärligt.
Nej, det är liksom inget. Jag var ju betraktad som ett icke-yrke. Lite, ja, men jag håller på så här... Stå på scener och åbäka sig.
Åbäka sig?
Ja.
Det här är ett härligt uttryck.
Är det finlandssvensk kanske? Nej,
det tror jag inte.
Att åbäka sig, det var... Så sa min pappa, om du ska fortsätta i den här branschen nu så får du skaffa en ordentlig utbildning. Det sa han ju med all rätt. Och då prövade jag in på Dramaten.
Ja.
Så jag gjorde 2 inträdesprov och ett tredje också. Men i tredje så då sprack jag där.
Vad fick du spela upp då?
Då spelade jag Född igår. Och jag hade tagit lektioner för Per Sjöstrand. Men Född igår, jag insåg också att spela komedi är mycket, mycket svårare än vad man tror. För det handlar ju så mycket om timing. Och Sven Bertil stod ju till kulissen och läste emot mig. Kommer jag ihåg nu.
Sven Bertil Taube.
Ja.
Jag var precis och såg dokumentären om Lena Nyman.
Jag måste säga
där hon, de visar till och med bilder från Dramatens inträdesprov. När hon och Marie Göransson söker samtidigt och kommer in båda två. Och med Börje Ahlstedt.
Åh, jag har det kvar. Den står på min lista. Jag måste se filmen om Lena. Jag har hört så gott om den.
Var ni kompisar?
Nej, Jag tror inte hon var särskilt förtjust i mig överhuvudtaget.
Varför inte det?
Det vet jag inte.
Eller vad fick du att tro det?
Nej, hennes... de gånger vi träffades så tyckte hon väl... Jag vet inte vad hon tyckte. Jag bara kände distanstagande, men det kan bero på mig. Ja.
Du har inte den här bilden av dig själv, att du är typ Sveriges mest omtyckta person. Du tror inte att du tänker så. För det är svårt att hitta artister som så få har något negativt att säga om överhuvudtaget, som i ditt fall.
Ja, det finns. Det finns, tror jag. Men du kanske inte har sett det.
Skenet bedrar.
Jag har varit utsatt för... Jag har också fått kommentarer så här, hur många masochister finns det när jag skulle vara på Berns? Vad skulle ha en föreställning på Berns, och så skrev en kvinna i någon av de här damtidningarna, skrev, aha, Lill och Dan ska vara på Berns, hur många masochister finns det? Då ringde jag upp henne faktiskt och frågade, vad menar du, liksom, hur tänker du då? Vi har ju inte gjort föreställningen, vi har inte spelat den, vi var på Maximteatern, och så flyttade jag över på Maximteatern, var tillsammans med Lennart R. Svensson och gjorde en föreställning. Och så flyttade jag föreställningen till Berns. Och där kom Dan Ekborg med. Så det finns ju negativa.
Eller vänta, jag läste en negativ recension. Mm. Någon hade skrivit någon gång på 60-talet att du sjöng med brösten eller något liknande.
Ja, det ingår i en sång som jag har nu faktiskt. Alf Thors Expressens. Ska vi se så jag kommer in. I OSS story spelar jag med eldig röst. Alf Thors Expressens recension gav ingen tröst. Han skrev, Lillinfors spelar mest med sina bröst. Men de är kvar. Jag har en sång som heter Jag är kvar.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven.
Det påminner mig faktiskt, den här titeln, Cheek to Cheek, att jag var så lång när jag var i tonåren. Och jag var naturligtvis också komplexfylld för att jag var så lång. Men det var, då skulle man ju dansa Cheek to Cheek, och då diskuterar man också, kindar ni? Du vet, man frågar så här tjejerna, kindar du med honom?
Kindar?
Ja, det betyder att man dansade, ja, Cheek to Cheek. Det är fint. Kindar ni? Och det var också ett tecken på att det var lite mer än att bara liksom dansa, utan då hade man ju hudkontakt. Men jag tänker på det när vi pratar om kik till kik. Sen var jag ju så lång, så jag var ju lite orolig alltid att de ska hamna lite nedanför kinden.
Jag killar ni ofta lite kortare i den åldern.
Ja,
jag var ju tre äpplen hög när jag gick i högstadiet. Och tjejerna var enorma, långa giraffer.
Ja visst, och det här var ju så pinsamt nu, menar jag, tycker jag. Skulle man inte bry sig så mycket. Brasse var ju nästan kortare. Ja.
Du berättade i din jubileumsshow 1985 om hur du hade hängt med en snygg kille hem. Han bodde i en källare i sina föräldrars hus. Och inredningen var typ avbrutna hockeyklubbor och en Jane Mansfield-affisch. Hon var ju dåtidens Pamela Anderson eller Nicole Smith eller någonting. Och han frågade om du ville höra lite musik, och du tänker, det blir lite romantiskt. Och då plockade han fram en tuba.
Ja, och så började han spela. Han var så stolt över att han spelade tuba. Men jag tänkte att, ja, tuban har så stort munstycke, så de kan säkert pussas bra.
Och var han bra på det då?
Nej, han var inte så bra på det. Ja, vi har liksom knipen mun. Ja. Det finns mycket kopplingar till musiken, men han var väldigt stolt. Han var så stolt över att han kunde spela tuba, men han var inte så bra på att kyssa. Det höll inte så länge.
Nej, okej.
Nej, det blev inte mer än så. Det blev när...
Men ni kindade och ni kysstes?
Ja.
Men ni skedade inte?
Nej. Vad heter det?
Skeda.
Nej, det gjorde vi inte.
Nej, precis.
Jag förstår.
Nej.
Jag är med. Jag kopplar. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Jag vet att din pappa en gång slängde dina dagböcker från tonåren. Och du blev rätt, eller väldigt upprörd över att...
Jag blev väldigt
upprörd. Han hade redan satt bort det. Gjorde han det med mening eller tänkte han bara inte på vad han gjorde, tror du?
Jag tror att han inte tänkte på hur betydelsefulla de här... Det var små kalendrar, så här fickkalendrar som jag skrev. Och så stod det ju många, det fanns ju inte så mycket plats att skriva, utan det fanns ju förkortningar som bara jag förstod och som var betydelsefulla för mig. Om jag var kär i någon, så här K-I-E, så betyder det kär i Einar. Alltså, men det var ju, jag visste, det var ju mitt hemliga liv. Men han skulle bara rensa i mitt flickrum och så låg den bunt med såna här små fickkalendrar där. Så tyckte han att han skulle, sekretären kunde, någon annan kanske ville komma och gästa och bo och sova över och sådär. Så det var bara en ren tanklöshet, men det tog väldigt tufft. Jag blev arg och ledsen, och det var, han tog ju på ett sätt en del, viktig del av mitt liv, upplevde jag.
Har du fortsatt skriva dagboksan? Så du har hela ditt liv dokumenterat?
Nej, jag har inte lika mycket som Lena. Men jag har...
Som Lena Nyman, för hon skrev
Lena
ju...
Lena Nyman, ja.
Hela tiden tydligen.
Ja, hon skrev hela tiden. Jag har inte gjort det, jag har skrivit kommentarer. Eller tankegångar, eller... Ja, insikter eller kommentarer. Så jag har skrivit, men inte dagligen. Jag har inte sådär daglig dagbok. Men jag har några små eller halvstora anteckningsböcker som jag har plitat ner tankar och rädslor och upplevelser och insikter och existentiella kommentarer.
Jag har noterat att du inte har skrivit dina memoarer, vilket jag trodde att du hade gjort. Jag bara utgick från att du hade skrivit din stora självbiografi, att den fanns någonstans. Det är bäst att jag läser igenom den, tänkte jag. Sen säger jag, vänta, den finns inte. Du har inte skrivit något sånt.
Nej, jag tycker ju... Böcker som jag har läst med memoarer, så tycker jag att det... Jag tycker att det blir lite... Det kan bli lätt lite tjatigt bara för att räkna. Och man räknar upp på vem man har träffat och vad man har gjort och... Så när jag blev tillfrågad så föreslog jag att vi skulle göra ett samtal istället. Och det gjorde jag med Agneta Lagerkrantz, så finns det Sadio Gula Höns.
Ja.
Ja. Den föreslog jag att jag...
Och det är mer en, kanske en levnadsmanual för hur man ska klara sig. Ja. Den blickar framåt mer än bakåt egentligen.
Ja, precis. Och då tyckte jag att det kändes roligare som form.
Min favorit... självbiografin och Errol Flynns, som handlar om hur han bara super och knullar sig ner i fördärvet. Den är förfärlig. Och den heter My Wicked Wicked Ways. Jag tror den heter Mitt syndiga liv på svenska. Och du läser den och tänker, nej men herrejösses här. Just alla dessa excesser och du är ändå inte lycklig. Han inleder med att alla pengarna är borta. Han har sålt allt, han är utfattig, han sitter på en bar i Burma eller någonting.
Vad fick du läsa den?
Jag träffade ordförande i den svenska Errol Flynn-fanklubben. Men det är ju, jag gillar ju Errol Flynns filmer. Jag tyckte att det var...
Ja, jag var Gregory Peck hade jag som idol.
Ja.
Och jag kommer ihåg att Gregory Peck skulle komma vara med på Sture-biografen. Åh, jag hade krullat hår. Vad kan jag ha varit? Jag kan ha varit 16, 17. Så var jag 16, 15 kanske. Men tonåring i alla fall. Och då kom jag här och jobbat mycket bättre. Långt hår, och så hade jag rullat upp det. Och så skulle jag gå dit och skulle jag be om autograf. Jag såg liksom framför mig i fantasin hur han skulle titta på mig och så skulle han säga: "Would you like to be in my next movie?" Och du vet, jag liksom bara byggde upp. Jag måste ha varit 14 år sedan. Ja. Och, men jag minns det så väl. Och jag stod där. Jag var nervös. Och så äntligen så kommer han. Och jag räcker fram autografblocket så här. Och så: "I'm sorry, I don't have time now." Så går han bara förbi. Och där står jag och har lagt ner så mycket arbete på att få håret snyggt och vara fint klädd. Och det var snäppligt. Sen gillar inte jag Gregory Peck längre.
Därför man ska se upp med hur man behandlar folk som står där med autografblocket.
Nej, men det är kanske därför som jag tycker
att
jag
kanske måste... Därför du är så extremt vänlig hela tiden mot...
Ja. Ja, det är jag blir inte kallad extremt. Men jag respekterar människor. Jag tycker att om man inte behöver, behöver man inte snäsa av dem eller strunta eller gå ifrån. Så kan jag så ställa gärna upp. Nu är det ju mycket med selfies också. Så där så är det många former av autografskrivning.
Läste du att polisen avråder människor från att ta selfies med vilda älgar? Det har förvirrat sig älgar in i Stockholm. Och polisen har gått ut och sagt: "Ta inte selfie om det kommer en älg. För det är stora vilda djur."
Och, ja, och de kan gå till anfall.
De kan gå till anfall. Du var, om jag har förstått allt rätt, Sveriges första kvinnliga ståuppkomiker.
Ja, men alltså, alla de här epiteten tycker jag kan vara väldigt ifrågasätta.
Du stod upp och var rolig i alla fall.
Ja, jag tycker att humor är kontaktskapande. Därför att, ja, att lite, man är otroligt elegant på scenen och fin i hår, så är det också lite distansskapande. Därför är det roligare att också bryta den här ladylike-attityden. Det har jag alltid gillat, att säga någonting roligt eller vitsigt eller inleda till en sång. Och jag såg den här bilden som du hade där tavlan nu till Cher.
Mm.
Som jag faktiskt har träffat en gång i Hannover i TV. Vi gjorde TV tillsammans. Ja, tillsammans och tillsammans. Hon gjorde, var med i samma program. Men då kom jag att tänka på att Cher lärde mig någonting. Inte om stå upp, men ingresser till låtar, alltså att man gör en ingress med en berättelse, så får också innehållet, texten i låten ett lyft. Och hon berättade om, bara så här, det var en man som hade 3 söner och så bröt kriget ut i Irland. Och då kom den äldste sonen och sa att "Father, I want to take part in the war and I want to defend my country." Så han går ut, sonen går ut och tar värvning. Och pappan hade ändå 2 söner kvar ändå. Och så alltså, småningom så kommer den andra sonen och säger: I want to join my brother, my older brother, and I want to be go and fight for my country." Ja, då har han i alla fall. Nu betalar jag, man kan ju bre ut det här lite mer, men jag ska göra det så kort som möjligt. Och till slut så kommer naturligtvis den yngsta sonen, Ines berättar, kommer och säger: "Father, I want to join my brothers. Jag vill slåss för mitt land tillsammans med mina bröder." Och då svarar pappan: "Oh, Danny boy, the pipes are calling from glen to glen." Och jag känner bara: åh, den här låten som man har hört så många tenorer sjunga. "Oh, Danny boy." Alltså, så fick hela den sången fick en helt annan betydelse tack vare hennes ingress. Så det har snott lite från Cher.
Det har, precis, för det gör du ju ofta. Att du lägger in en liten kort berättelse som ett intro till.
Ja. Då lyssnar man också på texten, för texten är fortsättningen på berättelsen. Det också blir också sången en kommentar till det som jag har pratat om.
Så du tyckte att det var en befrielse att kunna vara lite rolig, eller det kändes kul att variera?
Ja, just, jag tycker det. Ja. Men sen har jag ju vuxit upp med en pappa med roliga sånger och kommentarer, så det fanns ju den humorn har jag upplevde. Han var väldigt duktig på både min pappa och en gammal kapten, min farbror. Han var kapten och var fenomenal på att berätta roliga historier. Han tvekade aldrig. Så här, ja, han hette, vänta nu, vad hette han? Utan han, de var båda skickliga på att berätta historier och roliga. Så där har jag fått mycket ifrån. Sen har jag levt med Brasse Benström, vilket innebär att han var ju väldigt, väldigt skicklig på timing.
Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town.
Jag har ju rest många, många, många gånger till New York för att få inspiration just för stand-up comedians och ja, överhuvudtaget. Men jag har inte jobbat i Amerika själv, annat än i Minneapolis. Blev jag inbjuden till en midsummer i Minneapolis. Och där skulle, det var svenska, var Göteborgs symfoniker som var inbjudna också. Och den som var den stora artisten där, det var Harry Belafonte.
Din idol.
Ja, men jag, det var under en period var Harry Belafonte verkligen idol. Jag lärde mig alla texter utan till. Och jag skulle vara förmatch till, eller jag var förmatch till Harry Belafonte. Men han tyckte, och jag tyckte också att det var trevligt, så han sa, kan vi inte göra någonting tillsammans som inledning? Så han skulle komma in i min akt på slutet och sen skulle han fortsätta. Ja, visst, sa jag. Så sa han, vad ska vi sjunga? Så sa jag, name any song, I know them more by heart. Och då blev det Jamaican Farewell som vi sjöng tillsammans. Det var lite häftigt, men jag undrar om han såg dåligt. Han stod jättenära liksom. Väldigt nära med ansiktet, kommer jag ihåg, när vi skulle sjunga. Så kom han så nära med micken så han nästan sjöng i min mick också.
Ni kindade?
Praktiskt taget ska jag säga att kindade jag. Det ska jag komma ihåg. Jag kindade praktiskt taget med Harry Belafonte. On the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town.
Men ni sågs ju när du var lite yngre också.
Nej, när
du spelade West Side Story.
När vi spelade West Side Story så kom han på besök. Men då blev det inte något längre samvaro. Sen jobbade ju Bibi Andersson. Han var också besökt. Vi gjorde en vad kan man säga, en föreställning eller pratade om fred. Och då var han också över. Så det var första gången jag mötte honom hemma hos Bibi Andersson när vi skulle försöka sammanställa en fredsföreställning. Som vi också gjorde så småningom.
Men han var en tidig idol för dig. För Calypso kom egentligen före rock'n'roll. Det var en Calypso-våg.
Ja, men det var så elegant också. Jag tycker, och sen var han ju väldigt sexig. Han var ju, hade lite den här hesa rösten. Och, nej, han var ju läcker. Det var också där tonårstiden då. Och så tyckte jag att det var bra sånger.
Hur upptäckte du egentligen samba? Calypso var en sak, men sen kom du in på samba. Och det är en genre som har förknippats med dig i åratal.
Jag kom in på samba med tack vare Stan Getz och Astro Gilberto, som gjorde Girl from Ipanema. Och så fanns det ju kun samban kom, smög sig in här i Sverige lite. Och så skulle jag spela in en LP. Då fick jag en sång som hette Jag tycker inte om dig, som gick tillbaka och ganska rakt säger: efter allt man sagt till mig om det som kallas kärlek, finns det då något nytt som är min egen variant? Jag tycker inte om dig. Så tänkte jag, vi gör någonting annat av det här. Vi gör lite bossa, lite latin music. Och sen, då fanns det ju Evert Taube också. Här är den sköna sommar. Jag sjöng i bondens knut. Jag var väldigt förtjust. Det var nog det, men det var Stangets Astrid Gilberto som... Det passade mig. Det passade mig min rytmik. Och svenska språket kan man använda sig av. Man stackaterar sig. Efter att man sagt till mig om det som kallar sagt och se passa patta sakete seta. Det går liksom att göra rytm som ett rytmiskt instrument nästan när man sjunger.
Du har ju med en svensk version av Maskinada på Du är den enda. Som har... Blev det betraktat som en klassiker med en gång så fort den skivan släpptes? Eller har legenden om Du är den enda vuxit i efterhand så att det har blivit ditt mest ikoniska album? Det där omslaget också nu, med blå bakgrund och gula kläder i hus. Det är ett av de mest klassiska svenska artistporträtten överhuvudtaget.
Ja, det blev det. Men jag tror nog att det växte lite för att jag hamnade inte på Svensktoppen med samma... Jag var under någon period på Svensktoppen, men jag var inte någon Svensktoppsartist så där direkt. Jag var inte de som låg...
Du var tillräckligt check kanske?
Jag vet inte, det kan vara så att jag inte var tillräckligt check. Men...
Nej, men jag menar, du hade alltid något som var kanske lite mer så här Burt Bacharach-aktigt. Lite mer...
Ja, lite annat. Lite... Ja, jag kan inte bedöma det själv.
Nej, det är svårt.
Men vad jag vet var ju att den spred sig, min version av Hör min samba. Spred sig, var någon som hade upplevt den på ett diskotek i London. Det spelade ingen roll vilket språk man använde, om det var rytmiskt, om det var bra att dansa efter och så. Så jag vet inte om den växte på det sättet. Jag har inte riktigt koll på hur saker och ting växer och hur det blir.
Men du, den enda titelspåret där som Bo Zetterlind skrev text till, visar sig senare, upptäckte du, handla om Jesus.
Nej, men det sa Bo.
Han sa det med en gång.
Bo som sa, nej, inte med en gång, nej. Därför att det här, jag hade en förlaga alltså som jag... För det första så var det ju ett gitarrstycke som redan Ove Törnqvist, när vi jobbade tillsammans, hade använt sig av. Och då skrev han, därför att Roland Bengtsson spelade gitarr. Man hörde gitarrstycket ofta på Sveriges Radio. Och Ove skrev en text på den som en kommentar till Charterresorna. Som heter Fröken Anderssons vittnesbörd. Käraste systrar som kommer från Sverige. Visst sjutton kan Spaniens soleder färge. Ni skrattar, men förr ni anar och tro ligger ni där och sprattlar med någon spanjor. För det kommer alla de här Costa Sol, ner till Costa Sol charterresorna.
Vad egendomligt att göra en så tokrolig text till den här låten som de flesta förknippar med något.
Så sen vilade den ett tag.
Väldigt romantiskt.
Sen hörde jag Miriam Makeba göra en engelsk version. För den har ju, själva stycket har ju förekommit i film, Forbidden Games och sådär. Och den texten, förlagan, som Miriam Makeba hade gjort, hade vi kunnat spela här i och för sig. Though it's forbidden for my arms to hold you, and though it's forbidden my tears must have told you.
Vi lyssnar på den också.
Though it's forbidden for my arms to hold you, and though it's forbidden my tears must have told you, that I hold you secretly each time we meet in these forbidden games that I play.
Så ämnesområdet är detsamma som är i den svenska versionen. Och där finns också fantasi. Så jag tror att tanken att det till Jesus är en efterkonstruktion.
Ja, för det är också en rad där. Ingen som du, fast du hör till en annan. Som är ganska egendomlig om det handlar om Jesus. För han ska väl finnas där för... Jesus finns för alla barnen, eller vad man sjunger.
Nej, men jag tror han ville väl... Ja. Det fick
han skrev mycket salmer.
Ja, han skrev mycket salmer, ja. Kanske att han ville tyckte att då når han en bredare publik. Kan han nå dem som också tänker mycket på Jesus. Smart. Eller religiös. Ja. Men han har aldrig sagt det till mig. Vi har aldrig pratat om det. Men det har aldrig varit på tal. Jag menar, det är förlagan med Makeba när man har hört den nu. Så har man att mycket av det som... Det är en tolkning av samma text.
Min mamma är uppväxt i en liten ort som heter Gnarp, norr om Hudiksvall. Jag vet att du hade ett dåligt turnéminne därifrån någon gång.
Jag vill inte säga dåligt.
Ja, men du blev sättet de annonserade din konsert.
Ja, jag vet, var lite egendomligt. Jag vet vad det låt. Ja, då annonserar man med någonting som man tyckte där var stort. Det var någon som hade en bonde som hade skänkt en gris som jag också sen fick dela lås med. Men annonsen var i afton grislotteri i pausen Lillimfors.
Hur var grisen i logen då? Funkar det? Ja. Grisar den för mycket?
Nej, jag tycker det var så. Jag tycker att när jag möter djur så där, så tänker jag bara stackaren i en låda så ska han säljas eller lottas ut. Ja, nej.
Här står jag och jag ska uppträda för dem och grisen ska lottas ut och... Hur gick spelningen då?
Det gick bra, det var det. Sen fick jag, ja men det var också, det var gulligt tycker jag, var fint. Så fick jag 25 kilo potatis istället för blommor. Jag tycker det var...
Du fick potatis istället för blommor efter konserten?
Ja.
Det är ändå, jag älskar att Gnarp levererar där på.
Ja men jag tycker det.
Mina morföräldrar pratade allra mest om vad någon potatis. Det var det sista min morfar sa var att han oroade sig för potatisskörden. Vem ska plocka upp alla pärer och så innan han dog?
Ja, men du ser, det finns ett annat liv. Det finns någonting som är viktigt för människor. Min bror som bor i Hudiksvall, han var där och såg föreställningen och lyssnade. Så han tog hem den här potatisen till sig, för jag kunde inte släppa. Vi skulle vidare till ett annat ställe.
Du har studerat kroppsspråk och sånt väldigt mycket och skrivit en del om det.
Mm.
Hur kom du in på sånt?
Ja, men det är så nära kopplat till det jobb som jag har. Alltså det att när jag jobbar på scenen så är det ju också frågan om att skapa trovärdighet för den typ av person jag gör eller berättelse. Jag tycker det är intressant. Och det började med att jag var intresserad av det. Eftersom jag var intresserad av psykologi så jag har läst sådana böcker också.
Ja, det verkar ha gått väldigt många kurser i...
Nej, inte så många kurser, men jag var intresserad av psykologi. Ja. Det satt väl kvar med det medicinska intresset också.
Men vad är psykosyntes har du hållit på med?
Psykosyntes är en form, en terapiform. Psykosyntes är att få hel. Vi är ju många. Jag tänker inte gå in på det nu.
Nej, ja, men...
Jag tänker inte det, för det blir för långt, för jag måste åka nu. Jag är intresserad av människor. Basic, alltså vi har det som vi har gemensamt är ju alla våra längtor, vår oro, våra tillkortakommanden, våra glädjestunder, vår närhet, vår längtan. Alltså det är så mycket som vi har gemensamt. Tänker jag, det är ju också så här stor tilltro till kroppen. Vi har en bra läkande förmåga.
I've been around the world, had my pick of any girl. You'd think I'd be happy, but I'm not.
Vi kan lyssna lite på Randy Newman som jag är väldigt förtjust i. Apropå, han kommer hit nu i april. Så jag ska försöka gå på den konserten. För Randy Newman var en favorit för mig. Det var att han hade bra texter. Vi kan spela Oh It's Lonely at the Top. Det är det inte, men det, någonstans så snuddar vi någonting ibland.
Listen to the band they play just for me.
Jag trodde du skulle välja Short People Got No Reason to Live.
Nej, men jag är så lång.
Listen to the people pay just for me. All the applause, all the praise, and all the money that I have made. Oh, it's lonely at the top.
Ska musik verkligen byggas utav glädje?
Nej. Och jo, glädje också. Och inspiration kan det ge, men jag tror att de flesta sånger är skrivna. Väldigt många sånger är skrivna på grund av olycklig kärlek. Jag tror det. Jag tror det är att få uttrycka sig.
Mår du själv bäst av glad eller ledsen musik? Om du...
Nej, men så kan man inte säga. Tycker... Jo, men alltså, du har just sagt det, så det är klart man kan säga det. Men jag tänker att det beror ju på vilken mood man är i, vilket tillstånd, vilket stämning man själv är. Ibland behöver jag energi, då spelar jag någonting som jag känner att det ger mig energi. Till exempel Birdland, Weather Report, Birdland. Och så rör jag mig till det, eller tar upp, eller dansar i köket, eller vad nu. Men eller också behöver jag bara lugna ner mig. Och njuta av till exempel bas. Jag älskar bas. När basen kommer in, man startar på ett piano, lägger några ackord och så slår basen an första tonen. Så känner jag, den här pulsen som är så viktig i musiken. Och det finns en underbar, finns ju många fina basister, men det finns en basist som heter Lars Danielsson som har gett ut en platta som heter Libera med, som är en så underbar blandning av klassisk musik och jazzmusik. Jag tänker vi skulle kunna spela Granada.
Du skulle göra ett framträdande på ett ålderdomshem för några år sedan, och du satt och funderade på hur du skulle anpassa din repertoar för att den skulle passa åldringarna, tills du insåg, vänta, de är ju i min ålder. Det är fruktansvärt kul att du tänker att nu måste jag ändå anpassa mig lite, för det här är ju folk som är riktigt en bra bit över 75.
Ja, jag sa ju tidigare i din intervju här att jag har alla åldrar inom mig. Så vid det tillfället var jag säkert kanske bara 57.
Det gjorde det där. Och hur det som åldringarna gillar är ofta vad de gillade när de var lite yngre. Och jag tycker det är så sorgligt ibland. Det brukar gå till en del skivbörser runt Sankt Eriksplan. Och det märks vilken musik som där samlarna faktiskt håller på att dö. För att priserna går ner på till exempel Elvis-skivor nu. För det finns inte så många levande Elvis-samlare längre. Eller i alla fall inte lika många som det fanns förut. Så du kan se på priserna på en del vinylskivor att oj, nu börjar samlarna att dö ut.
Ja, det är sorgligt. Men däremot så är ju... Man kan ju också fundera på om jag jobbar för en publik som är... Och det är väl en stor del av min publik är ju äldre. Är ju samma generation som jag. Men då har vi också samma referensramar. Jag menar, någon som är 22 år kommer inte ihåg Dallas.
Nej.
Nej. Gör du det?
Ja. Och jag kommer ihåg Svenska Sesam som du var med i. Det är en tv-serie som präglar mig ganska ordentligt. Jag tittade på dig när du var...
Miljor,
precis.
Ja, Miljor.
Väldigt likt ditt riktiga namn, Lillemor.
Ja,
och du var allt i allo på en teater som drevs av Magnus Härenstam. Mm. Och scenerna om teatern växlades med Sesame Street-sketcher med Ernie och Bert och de här Jim Henson-figurerna.
Ja.
Men det var en vansinnigt bra barnserie.
Jag vet inte, den har ju inte gått i repris i samma utsträckning som till exempel Myrelefanter. Men jag tror att det fanns ett avtal med Sesame Street-dockorna som kostar ganska mycket pengar, tror jag. Jag skulle tro det. Jag kan tänka mig det. För jag har inte upplevt att det har gått, att det programmet, Galenteatern hette ju den delen som vi gjorde, att det, den har gått i repris.
På tal om sagor så skrev du en vacker limrik i boken Sa du gula höns. Till Korsika ifrån Gränna for en sångerska välkänd var denna. Men när hon dök upp utan smink på sin kropp var det ingen som kände igenna.
Jag tycker vi avslutar det. Det är väl en bra avslutning på programmet.
Fin limrik.
Ja, jag tyckte jag var road.
Men blir du igenkänd utan smink?
Ja, det blir jag också. Ja. Jag blir igenkänd med munskydd som jag har gått i. Jag tycker det är
det sant? Du blir igenkänd också? Men
ja.
Jag vet, någon gång du skulle flyga från Bromma till Kalmar för att åka hem till Öland. Och då hade du inte med ditt ID-kort.
Du har läst.
Ja, jag läste den. Och du hoppades att...
Nej, men jag stod där och hade inte med mig. Jag skulle lämna in... I varje fall så kunde jag inte lämna in min väska för jag hade inget ID-kort. Och då gick jag, då vände jag mig till incheckningsdisken bredvid och sa, jag tog en fråga så här pinsamt här, känner du igen mig? Och så tittade den här kvinnan som stod där en lång stund på mig som sa, nej. Och så löste det sig, sen gick jag till expeditionen eller vad det var i närheten där. Ja, det har hänt många gånger.
Du är den enda som hemligen ser mig. Fast ingen har talat, du vet vad jag ber dig. Min längtan är bara du, blott du mig ger ett enda litet ord är jag din.
Fredrik, vet du vad? Jag måste ge mig av därför att jag håller på och repeterar inför turnén som ska ut, som har premiär på söndag i Sundsvall. Och musikerna, jag tror inte att de klarar sig utan mig. Jag vill åtminstone tro det. Fast jag vet att de klarar sig jättebra. Men jag åker dit nu där vi repeterar.
Tack för att du kom hit, Lil.
Tack själv för att jag fick sitta och prata och bubbla med dig och spela musik.
Fast du hör till en annan, skänker mig kärlek.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Lill Lindfors var hemma hos Drage.
I min fantasi, del av den värld som är din.